Hej och välkomna till Säljmorsornas podcast.
Säljmorsorna är en podd av kvinnliga säljare för alla säljare. Eller alla er som bara vill lyssna på oss när vi pratar om försäljning.
Ja, och vi är ju stolta av att vara sponsrade av Säljarnas Riksförbund och även Straction. Vi vill också hälsa en ny sponsor välkommen, nämligen Ramqvist. Ramqvist är ett svenskt bolag som är experter på allt som har med arbetsplatser att göra. De har över 65 års erfarenhet att hjälpa sina kunder att skapa roligare, mer effektiva och hållbara arbetsdagar. Detta upplever vi just nu har blivit extra tydligt i pandemin när många jobbar hemifrån och man saknar energin och ergonomin från en bra och säker arbetsplats. Så jättekul att hälsa Ramqvist välkomna!
Ja, Johanna, idag så kommer vi ha vår första gäst med oss.
Ja, det är så roligt. Jag är så himla peppad. Jag som har kommit upp ända från Göteborg till Stockholm.
Ja, och vi har ju valt att inte ha en gäst tidigare. För att vi har velat lägga grunden för vilka säljmorsorna är. Och att ni ska lära känna oss lite bättre. Men nu är det ju hög tid att ta in en gäst.
Ja, ett proffs.
Ett proffs, för med oss idag har vi en person som har hjälpt oss med många juridiska råd och tips kopplat till vår säljroll. En person som vet vad man behöver ha koll på i sin säljroll och som stöttar dig som säljare om du stöter på trubbel på din arbetsplats. Varmt välkommen Hanna Magnusson!
Woo! Tack så jättemycket! Vilken presentation! Kan man få hyra in den?
Alltså, vi är så glada att du är här. Det är vi som ska tacka. Kan inte du berätta lite kort, Hanna, vem är du?
Vem är jag? Jag jobbar ju som arbetsrättsjurist här på Säljarnas Riksförbund. Tillsammans med mina två härliga kollegor Wilhelm och Gabriel. Jag har jobbat här i några år och lite grann samma som er faktiskt, så har jag och min kollega Wilhelm liksom följt varandra åt. Han tyckte jag skulle söka till hans tidiga arbetsplats och så sökte jag det jobb där. Sen när han bytte jobb till Säljarnas, då sa han, kan inte du söka jobb här? Och då sökte jag jobb här. Så att liksom lite av ett bananskal.
Han sålde in det bra alltså.
Han sålde in det bra och jag kanske sålde in mig bra också. Så det kanske var en tvåstegsraket. Men på det privata planet så är jag 36 år. Bor med min man och min snart treåriga son i Stockholm. Så det är lite, jag kan väl känna igen mig lite grann i det här bollandet mellan föräldraliv, arbetsliv, vab och så vidare. Det är en del puckar i luften.
Ja, absolut. En del utmaningar.
Det är en del utmaningar, precis, precis.
Ja, men vad fint, Hanna. Kan inte du berätta? För ibland är det svårt att veta vad man som säljare borde ha koll på kopplat till sina egna rättigheter. Vad är det vanligaste som jag inte har koll på som säljare, som jag borde ha koll på?
Alltså, jag skulle säga att en sak som utmärker säljare, det är ju att man ofta har en stor del rörlig lön. Och alltså, många av de säljare som är medlemmar hos oss har väldigt bra lön. Vi ser det på lönestatistiken att man ligger väldigt bra så länge liksom allt flyter på. Så är det ju ofta helt oproblematiskt. Däremot kan det vara som att det blir väldigt tydligt nu till exempel när corona kom. Mm. Så inser man så här, om du har i princip bara rörlig lön, tjänar 80 000 i månaden. Och sedan händer någonting oförutsett och något som du inte kan påverka. Du är fortfarande lika bra säljare. Och helt plötsligt så har du nästan ingen fast lön alls och sitter i en väldigt knivig situation. Det är ju en sån situation som är faktiskt specifik för personer med rörlig lön. Så att det som vi känner alltså i vårt jobb främst, det ligger ju på att liksom uppmärksamma säljarna på vad ska du tänka på för att ha så bra grund som möjligt när du har en stor andel rörlig lön. Och vi upplever liksom att många säljare inte riktigt har koll på liksom de grundläggande bitarna. Alltså vi har ju pratat en del tillsammans här om både liksom pension och liksom semester på rörlig lön. Alltså det är saker som för en tjänsteman med fast lön, det är självklart. Men för en säljare med rörlig lön så har man liksom inte med sig det där på samma självklara sätt. Så det är en av de sakerna som vi ofta får frågor om och som vi är liksom extra engagerade i och vill lyfta.
Vad tror du det beror på egentligen? Att man inte riktigt har koll som säljare på de här bitarna idag?
Alltså, det är svårt att veta, men jag tänker att en del handlar ju här om att saker som är kopplade till fast lön, det är väl det som var vanligt sett ur... Alltså det är klart, säljare har ju funnits länge, liksom självklart. Men de här olika typerna, det finns ju provision, det finns bonussystem. Det finns inskrivet saker i avtal som säger att jag kan ändra din provision ensidigt som chef. Alltså jag tror det finns ett antal faktorer som gör det här till ett gråzon. Alltså en fast lön är så tydlig. Vi skriver ett avtal, du får den här lönen. Provision, det ligger i sin natur att det fluktuerar. Men med det är inte sagt att det ska vara en otrygghet på flera andra plan. Men jag tror att läser man ett kontrakt och det står på ett visst sätt, då tänker man väl att ja, nej, men det är väl så då. Och så kanske det är på den vägen. Men som sagt, det finns nog många. Det finns också den här gig-ekonomin. Alltså det har ju kommit mer och mer olika typer av roller och modeller som jag tror kanske gör att det blir en gråzon.
Mm. För om jag har förstått det rätt så det är ganska många anställningsavtal för säljare som inte är helt korrekta.
Ja, alltså absolut. För vi har ju en gratis tjänst nu för tiden där vi granskar arbetstagare och även sådana som inte är medlemmar hos oss och granskar deras anställningsavtal. Och man hinner ju med och kolla på en hel del anställningsavtal. Och jag brukar faktiskt tänka på det att någon gång läser jag ett avtal och har liksom inga kommentarer. Och jag tycker liksom så här, det här är välbalanserat, det är ett givande och tagande. Och det är ju liksom ganska unikt. Och jag reagerar på det och själv och tänker så här, och brukar förmedla det också, att här får du vara nöjd, för det här är välbalanserat och bra. Och någonstans lägger ju det grunden. Du har en känsla att du jobbar, du har en trygg anställning, du har en bra arbetsgivare, så det lägger ju verkligen en bra bas. Men det är ju, de flesta har ju inte riktigt den liksom, det perfekta anställningsavtalet skulle jag säga, utan det finns nästan alltid någonting lite som vi kan, eller stort, som vi kan peta på och förbättra.
Men det är ju superbra att man har den möjligheten att titta över sitt avtal.
Absolut.
Oavsett om man är medlem, ja, vid säljarnas eller inte.
Tycker jag. Det slår vi ett slag för. Jag kommer direkt in också på en annan fråga, faktiskt från en av våra lyssnare. Det kom in en fråga här om arbetsgivaren har rätt till att ändra ens provision från en dag till en annan. Alltså det står i någons provisionsavtal att ändringar kan göras då ensidigt från dag till dag, mm, eller dag till annan. Vad skulle du svara på den frågan från våra lyssnare?
Och det där är en väldigt vanlig fråga. Det är en väldigt vanlig skrivelse i provisionsavtalet. Ofta ser vi att det finns ett anställningsavtal. Sen finns det en provisionsbilaga. Och så står den där lilla härliga meningen. Och det är så här, det är lite intressant, för jag uppfattar att lägger man saker som en bilaga till ett avtal, så tror man att det på något sätt i sig möjliggör att det blir lättare att ändra liksom bara den bilagan. Man tror sig då liksom som arbetsgivare ha den här rätten kanske på ett annat sätt än om det hade varit en del i anställningsavtalet. Och man kan ju inte ensidigt ändra ett väsentligt avtalsvillkor på det här sättet. När det handlar om att du vill göra förändringar i provisionslön, så får ju det allt som oftast väldigt stora konsekvenser på din lön, vad du får ut varje månad helt enkelt. Och man kan ju se det själv att det blir ju väldigt konstigt om... Ja, men där kan man återigen ta jämförelse med en fast lön. Liksom att om min chef Janne så kommer in och säger, men du, imorgon så tänker jag att vi går ner till 25 här. Alltså det är ju rätt märkligt, och på samma sätt så kan man inte riktigt göra på det sättet. Sen är det klart, kommer man överens, fine. Och det kan ändå vara att du kommer kanske i en situation där, om låt säga arbetsgivaren vill förändra ett provisionssystem. Då är det klart att det kan finnas olika faror med om du tackar nej, om det här är en förändring som arbetsgivaren bestämt vill genomföra. kanske inte behöver gå in på alla följder, men jag tycker det är viktigt. Det här är en sån situation där man behöver veta vad man också, att som anställd, så att också bara tacka ja, om det ska göras en förändring, om man tackar ja, det finns en risk i att du tackar ja, för då är ni ju överens. Och här vill du till att man själv, alltså har hjälp eller kontaktar någon, vet vilka steg man ska ta och faktiskt säga så här: nej du, det här vill inte jag. Så att man agerar i de situationer man ska agera och liksom tar ett steg tillbaka i de situationer när det är bäst. Alltså man behöver ju anpassa efter den situation man är i.
Men det är ju jättebra, för du pratar ju om att vara proaktiv där och inte gå in liksom i efterhand och liksom gå tillbaka till en arbetsgivare. Och det tycker jag är en jättebra sak du trycker på där. Att man verkligen ska titta igenom sitt avtal, gå igenom det med sitt fackförbund om man har, eller en tredje part helt enkelt.
Precis.
För att få lite råd.
Precis. Men jag måste ju flika in och säga att det här är en nyhet för mig. Jag trodde att det var självklart att arbetsgivaren, om man hade satt provisionsavtalet på ett sidoavtal eller som en bilaga, att man kunde omförhandla när det passade arbetsgivaren.
Precis. Jag tror att det är ganska vanligt att man tror på det sättet. Sen så tänker jag också att ofta är det så här att alltså har man mer kunskap, då tänker jag också att det är lättare att liksom välja sina strider. Och att, för vi upplever liksom ofta att så här, det kan vara att man kanske känner sig kränkt på olika sätt, man känner sig åsidosatt och man kanske vill rota i massa gamla löner. Och där tänker jag att det är liksom, dels är det viktigt att man är proaktiv, vågar ta dialogen innan det är ett problem. Men det gäller ju också att, också skulle jag säga, välja sina strider. För att vara proaktiv och prata om allt, det är ju inte heller så, alltså det här är ju en balansgång, för det är ju inte heller attraktivt att sitta som ungefär viktig Petter att nej men nu fick jag liksom 1000 kronor mindre här för mitt friskvårdsbidrag. Alltså det kanske inte är den strid du väljer, utan där kanske istället fokusera på, har jag rätt till de grundläggande, har jag rätt till pension på hela min lön som kan påverka faktiskt hur jag kan leva när jag blir lite äldre. Alltså att man liksom, man ska inte vara dumsnål heller. Så, nej, om ni förstår vad jag menar.
Och där, för du och jag och Johanna har ju pratat lite tidigare innan den här podden. Och du uttryckte dig så bra kopplat till pension. När jag och Johanna ställde frågan. Men liksom, hur ska vi tänka när det gäller pension? Vi har en rörlig del. Vi har en fast del. Vad är det som gäller? Och då svarade du så himla bra på det. Och sa det att det är ingen annan tjänsteman som skulle godkänna eller gå med på att få pension på delar av sin lön. Så varför ska du som säljare göra det? Ja, men alltså det är så bra uttryckt. Får du många frågor kopplat till pension?
Ja, det får jag. Men jag får nog inte så många som jag skulle vilja få. Och jag tror att, för vi pratade lite grann här om det här innan och vi satt och rannsakade oss själva. Att jag jobbar med liksom råd kring tjänstepension. Ni är ändå ganska medvetna säljare mitt i karriären, har varit med en del. Och sen så började vi liksom rannsaka hur vi själva har vi koll på vår tjänstepension. Och insåg att det finns ju lite att jobba på där.
Och löneväxla och sådär också.
Ja. Nej, men det har jag faktiskt gjort en gång.
En gång?
En gång.
Ja. Men det ska vara så svårt att löneväxla.
Nej, men man vill ju också som säljare kunna gå iväg och köpa de här liksom morötterna. Alltså då, när man har gjort någon bra affär. Alltså belöning är ju sjukt viktigt.
Och då vill man inte se de här minskade tusenlapparna på
i en typ av löneväxling. Nej. Men hade inte du något bra exempel på hur man kunde göra det, Hanna?
Jo, men alltså, vi kan väl bara säga det, löneväxling, det handlar ju egentligen om att har man en lön över 45-46, då kan man ju göra så att man tar den delen av lönen, bruttolönen, sätter över den i ett utökat liksom tjänstepensionssparande. Vilket gör att arbetsgivaren betalar lägre skatt på det här beloppet och den extra skatten, eller den liksom, det vinsten arbetsgivaren gör, ska du försöka få in på ditt tjänstepensionssparande också. Och du själv också betalar ju mycket skatt på den här summan över 45-46. Så det är ett väldigt bra tips för att faktiskt på lång sikt jobba upp sin tjänstepension. Sen så, det är klart, vi pratar ju också om det där liksom att, ja, men kanske inte jättekul att ha det liksom låst på ett, liksom ett tjänstepensionssparande. Så jag menar, det finns ju Man kan ju också, jag tänker där mycket dialog om man har en partner till exempel, att verkligen alltså tänka på det här med liksom jämställd ekonomi och strukturera upp det här, och kan vi bara ha ett vanligt sparande? Alltså så man får göra det som passar en själv. Det kanske behöver vara en viss flexibilitet i de pengar man har. Du kanske bara känner att nej men du, den här moroten nu är väldigt dyr. Jag behöver ha en dyr morot som jag vill handla en väska eller vad det nu kan vara liksom, och vill kunna ha viss flexibilitet. Så att jag menar, men jag tror det är liksom dumt att helt bara ignorera de frågorna och sen ångra sig. Någon typ av kompromiss eller så tror jag man tjänar på.
Men för jag kan ju bara se utifrån säljare att jag har ju tidigare tänkt att det är vedertaget att man bara har pensionsavsättning på den fasta delen. Och jag minns ju, jag och min man, vi har varit tillsammans i över 13 år. Och jag minns ju när man fick det här orangea kuvertet då för 13 år sedan. Då hade ju jag betydligt högre pension än min man. Och det har ju gått ut för mig då, kan man ju säga, ur ett pensionsperspektiv, inte på andra plan, men och bättre då för min man. Så att där tackar ju jag och många säljare dig, Hanna, att du kan liksom förekomma nu, att nu har ju vi en tid på oss att faktiskt jobba upp vår pension. Som tur. Så det är inte kört än.
Nej, det är verkligen inte kört. Och sen så blir jag ändå positivt överraskad också, eller överraskad, men blir glad att höra att du säger okej, det har gått lite ut för med pensionen, men det låter som att lönen i alla fall inte går ut för. Vi ska inte gå in på.
Nej, men exakt, och det är väl också det som jag tänker. Nu kommer vi in på ett sidospår där, men jag tänker många säljare som kanske sen då går på föräldraledighet, och framförallt då är kvinnor, men det kan ju även gälla män, att man inte ser det som naturligt att sen kanske gå tillbaka till en säljroll, för att det finns vissa saker som gör det, ja, men lite tyngre att komma tillbaka. Jag minns ju själv under mina föräldraledigheter att ja, men då har man jobbat hårt innan för att bygga upp långsiktiga relationer. Och sen så är det inte helt självklart att man får ta tillbaka de relationer och de kontakter man har haft hos kunder tidigare.
Nej, det där är ju en jättesvår balansgång. Vem ska ha hand om dina kunder under tiden du är föräldraledig?
Ja.
Och vem ska få provision för det försålt? Det är under föräldraledigheten. Vad säger du där, Hanna? Får du de här typen av frågorna också när det gäller föräldraledigheter och provisioner?
Till viss del, men kanske även där skulle jag säga att det är någonting som man verkligen vill fånga upp, för det är långt ifrån alltid vi får de frågorna. För det handlar ju dels om just hur man hanterar provisioner under föräldraledighet, men det handlar också om lite grann som vi var inne på med löneutveckling och så vidare. Det är verkligen två frågor som är extra relevanta när man kopplar det kvinnor kontra man. Det jag märker är väl att, och som jag har tänkt på lite grann, är att när män vill gå på föräldraledighet, då upplever jag att det kan finnas dels kanske ett kulturellt motstånd, alltså på arbetsplatsen, att en man tar mycket föräldraledighet och det kan bemötas med lite skepsis eller med ett liksom frågetecken, medan när en kvinna går på föräldraledighet så det blir ju inte en överraskning. Däremot så kan man väl också säga det att jag kan ju ana att det här också får kanske konsekvenser för lönesättning och så vidare. Så på så vis kan det ju drabba kvinnor negativt. Så att det är nog inte helt lätt, vare sig man är kvinna eller man. Men det som jag och vi liksom möter mycket också är ju att fortfarande är det mycket fler kvinnor som tar ut föräldraledighet. Och just de här frågorna med liksom rörlig lön, då blir ju de ofta frågor som faktiskt kvinnor sitter med i famnen och ska försöka lösa. Och där kan det se ganska så olika ut beroende på vad som händer när just du går på föräldraledighet. Men har du jobbat väldigt mycket med en kund, och sen kanske det är liksom det provisionsgrundande momentet, det vill säga du har rätt till provision när ett avtal sluts. Men avtal sluts inte innan du går på föräldraledighet. Då är det ju inte självklart att du har rätt till den provisionen. Men du har utfört arbete och du har ju rätt till provision på det arbete du utfört.
Mm.
Och det här, det finns liksom inte skrivet i lag hur vi ska hantera det här, utan det här handlar om Jag skulle säga att det här är typiskt en situation där man faktiskt ska försöka ta upp till dialog. Hur hanterar vi det här? Så att jag inte försätts i en sämre situation än min kollega som inte är föräldraledig. För du ska inte liksom särbehandlas eller missgynnas för att du är föräldraledig.
Mm.
Sen är det klart så här, var drar man gränsen och så? Och det är ofta svårt att säga och det får bli liksom en bedömning utifrån varje omständighet. Men just den frågan och att
det men att finns... våga ta upp det. Som
att våga ta upp det, absolut.
Att våga ta upp den dialogen med sin chef, tänker
absolut.
Jag.
Absolut.
Både jag och Helena har ju faktiskt i tidigare roller som vi har haft bearbetat kunder under våra föräldraledigheter. Jag på en, för en ganska många år sedan, där jag också precis som du beskriver, var inte klar med affären. Men jag visste liksom att jag hade lagt ner ett väldigt, väldigt stort jobb. Så jag valde faktiskt att hantera den här kunden under tiden. Och Helena gjorde det inte minst under hela sina 2 föräldraledigheter, tror jag, på en stor kund. Så att jag tror att det här är ju ett dilemma, såklart. För vem som ska ta över kunden kanske. Och sen är du tillbaka. Och då är ju kanske den här personen har ju jobbat med den här kunden i 1,5 år. Exakt. Och då kan det bli en intern konflikt istället.
Exakt. Och här är vi återigen. Alltså, dels är det inte väldigt intressant att ni valde båda att jobba under föräldraledigheten.
Mm.
Och där är vi liksom, tror jag, tillbaka till liksom grundfrågan att just som ni pratar om, kvinnor och säljare.
Mm.
Att är det är inte så lätt då att vara kvinna och säljare och en kvinna som vill ta ut föräldraledighet. Just för att då behöver du för att vara säker på att få den här affären. Eller för att kanske inte heller behöva ta diskussion eller behöva vara jobbig eller behöva orsaka en intern konflikt. Då tar du istället den kunden och jobbar under din föräldraledighet. Det vet vi ju alla, så det är ju ingen som är föräldraledig, men föräldrar jobbar ju. Så att alltså, det är ju ja, så att så här, det är ju liksom att ha det, att känna att man behöver göra så. Så ska det inte vara, det ska man göra om man vill, men inte liksom för att. Och jag tycker det är väldigt intressant som du säger att, så här, att ha det här större synen på det, just att det kan orsaka en intern konflikt. Hur löser vi det? Att man liksom verkligen försöker ta det innan och försöker, liksom, kan vi få en 50-50 lösning? Allt behöver inte vara svart eller vitt. Liksom se om du kan få det okej. Okay, liksom.
Och jag tror säkert att det finns chefer som tar upp det här till dialog innan föräldraledigheter. Det finns ju väldigt mycket bra chefer där ute.
Absolut.
Det finns ju okunskap.
Det finns ju väldigt mycket okunskap och jag tycker att det är så himla kul att få driva den här frågan. För att både, precis som du säger Hanna, så har ju vi varit liksom hanterat det här på våra egna små sätt.
Vi är ju för den här frågan, föräldraledighet, försäljning.
Ja, och nu är du gravid också här med 3:an och ska liksom ska gå hem snart liksom.
Ska tillämpa det här nu. Ja.
Vad bör jag tänka på? Men det betyder alltså att om bolagets eller min provisionsgrundande moment sker innan jag då går på föräldraledighet, men utbetalningen har inte skett och så går jag på föräldraledighet, då har jag rätt till en utbetalning.
Ja.
Ja.
Det var ett kort svar för en gångs skull.
Och ta det med din förbundsjurist och liksom hör av er till säljarnas, tycker jag. Yeah. Om ni har själva de här frågorna eller liksom har andra mer specifika frågor. Självklart får ni ställa dem till vår Instagram eller mejla oss. Så ska vi ta vidare det till Hanna också. Det har vi också haft lyssnare som har gjort förresten.
Ja.
Som har hört av sig till oss och så har vi mejlat dig och så
precis.
Har du svarat jättesnällt.
Ett samarbete där. Så.
Superkul. Nej, men det kommer ju in frågor här hela tiden, Helena.
Ja, men jag vill bara fråga då, apropå det här med föräldraledighet. Om man drar in en affär under då sin föräldraledighet, har man rätt till provision för den affären?
Ja, alltså är det du som har jobbat med hela affären och drivit den, då kan jag inte se något annat än att du ska ha rätt till den. Sen som sagt så kan man ju ha så här aspekter på hur liksom väl, alltså att man måste ju känna att man, jag tycker inte det ska vara att du känner att du som anställd måste jobba under din föräldraledighet. Alltså det känner jag att man bör liksom ha en dialog om, inte bara att man känner det kravet på sig, så lite grann som jag var inne på förut. Men absolut.
Men är inte det också lite så här individuellt om man väljer att ta upp det eller inte? Jag kan utgå från mig själv och jag är så här, jag förväntar mig att min chef ta kontakt med mig kring de här bitarna och inte att jag går och liksom kontaktar och knackar på ryggen och så här, men den här har jag faktiskt dragit in nu och så här.
För man vill ju inte vara en jobbig anställd heller.
Exakt.
Nej, så
exakt.
Det där är ju liksom hur man är som person också tycker jag, och det kanske, jag vet inte om det är någonting med, liksom, kopplat till våra könsroller eller sådär, om man kanske är mer på det som man ju avundas, i alla fall den sidan om man har den. Att faktiskt fråga och våga lyfta saker och ting som man känner sig osäker på. För man köper, eller jag är sån som själv, att jag köper väldigt mycket. Och sen så börjar jag störa mig efterhand på det. Så här,
varför fick jag med på det där?
Exakt. Ja. Va? Så att jag tror att jag har gått miste om föräldrar liksom lön, absolut.
Precis. Och alltså jag är plus en på det där, verkligen. Det är lite lättare för när man jobbar med det. För till exempel, du var inne på föräldralön. Som är en, alltså har bolaget kollektivavtal så har du rätt till liksom att under en viss tid av din föräldraledighet, det kan vara några månader, kan bero på, så har du rätt till ett antal tusenlappar liksom per månad. Och det upplever jag att liksom, det ska även baseras då, ska jag säga, på den rörliga lönen. Det upplever jag att det är väldigt många som inte har koll på. Men det är klart så här. Ser man det som självklart, eller så här, jag ser det som självklart. Jag bara, liksom, det är inte så att kanske att min chef heller, så här, han har kommit ihåg nu. Men då är det liksom, då lägger jag bara ett mejl, det här är självklart. Men jag tror, vet man inte om, eller man är liksom inte så van med det, då tror jag det är precis som du säger, att man känner sig liksom lite jobbig. För det är ju inte så att chefen kommer till dig. Och det är ju så här, man kanske inte ens har koll. Alltså chefen kanske inte ens vet. Sen får jag väl säga, liksom, just eftersom man pratar med väldigt många medlemmar dagligdags, så upplever jag att det är en lite skillnad i manligt och kvinnligt faktiskt. Alltså, det är högst liksom ostatistiskt och så, men jag har ju liksom ändå märkt att det är ju många män man talar med som flikar in att ju man är ju bästa säljaren på företaget. Det är någonting som man inte skäms för att framhäva. Så att vi har väldigt många som är Sveriges bästa säljare här hos oss, kan man säga. Och det kommer kanske inte riktigt lika ofta från en kvinnlig säljare, skulle jag säga. Men det som jag tycker, inte att det behöver vara något, inte alltid behöver vara något dåligt i alla fall. För att jag vet till exempel, jag har haft ett ärende där det var en arbetsgivare som just ville göra om ett provisionssystem. Det var en kvinna som jag hade rådgav i det här ärendet och sa liksom vad hennes rättigheter är. Och då var hon liksom väldigt så här om sig och kring sig och gjorde det här på ett så här bra sätt, apropå det här med att du måste sköta dina kort rätt men ändå få dina rättigheter tillgodosedda. Då pratade hon ihop sig med sina kollegor, fick med sig alla kollegor, för man vill ju inte heller vara nödvändigtvis den enda som påpekar någonting. Hon fick med sig alla kollegor som berördes. Man skickade liksom ett gemensamt mejl. Det var liksom en gemensam avsändare till chefen. Så alla stod bakom det här. Och sen så några veckor senare fick jag ett mejl att nu har jag liksom gjort som du sa, och men jag tog själv tag i det här och liksom sände det här från alla. Och det var liksom inget problem, och de fick det de ville ha. Så att så här, det behöver ju inte alltid vara att det här gåpåiga sättet är det man vinner på i längden, utan gäller att liksom faktiskt tänka till lite, hur sköt jag mina kort rätt men ändå se till att det blir ett bra resultat. Liksom.
Jag tror alltid det är bra, eller jag brukar ta med mig det, att alltid rådfråga någon. Alltså jag tycker på det här sättet, och är ganska så stark i min retorik kring det här. Men lyft alltid frågan med en vän eller en, liksom, en arbetskollega. Eller, i mitt fall är det alltid Helena som är mitt bollplank. Men så här, så att, är jag rätt ute?
Exakt.
För man blir så lätt så här fyrkant och bara tänker, det är min motorväg liksom, my way och the highway.
Ja. Jag tror generellt att vi också är ganska dåliga på att prata med våra kollegor om framförallt saker då som rör det här juridiska och ekonomiska som vi är inne på nu. Att man skäms lite för att ta upp det med en kollega.
Mm. Varför är man så rädd då? Eller?
Ja, egentligen. Typiskt svenskt. Eller kvinnligt kanske.
Man vill inte outa liksom ens problem helt
Nej,
enkelt.
Nej, exakt.
Nej.
Nej. Dölja.
Ja, men det vill inte vi dölja här.
Nu pratar vi, nu lyfter vi problemen.
Nej, men det är också,
ja.
Jag tänker också ett annat problem som, eller problem vill jag inte säga. Jag tycker att alltså corona har gett med sig ganska många nya affärsmöjligheter på och affärssätt att göra affärer. Och då tänker jag inte minst på hur man kan ha möten. Men får du mycket frågor nu under corona? Till exempel hur man ska jobba hemifrån, från kontoret, eller att det är liksom att du ser andra typer av frågor.
Ja, alltså vi får faktiskt ganska många frågor om det, och det mesta det handlar ju kring det här med att råden från Folkhälsomyndigheten, det är ju att du ska arbeta hemifrån om det är möjligt. Sen får man ett direktiv från sin arbetsgivare som går stick i stäv med det här. Och det här kan liksom gälla, nej men allt ifrån att jag hade en gravid ung kvinna som hörde av sig och arbetsgivaren ville att hon skulle jobba från kontoret när det gick att jobba hemifrån. Och där det såklart blir att liksom, det blir ju en fråga, ska jag gå emot det som arbetsgivaren säger? Och alltså någon typ av olovlig frånvaro då? Mm. Eller ska jag faktiskt gå emot det som är, det är ett råd från Folkhälsomyndigheten att går det att jobba hemma och du som anställd bedömer att jag kan jobba hemma. Och här finns det dessutom, tänker jag, då den här med just den här tjejen som var gravid. Där har det ju liksom, har man läst på då att så här, det är ju, där är man ju lite av en riskgrupp faktiskt också och ska vara extra vaksam. Då i en sån situation så är det också väldigt svårt liksom att säga till en anställd att åk in till jobbet när inte förutsättningarna finns där och det, till exempel det är inte en arbetsplats som är tom eller du måste ta det kommunalt. Alltså,
så att, men jag blev ganska förvånad att det faktiskt är så. Och vi hade ju också en lyssnare och följare som hörde av sig i samma problematik.
Exakt. Den arbetsgivaren ville ju att hon skulle fortsätta ha fysiska möten och åka in till kontoret när hon mycket väl kunde ha virtuella möten och arbeta hemifrån.
Och det är mer än bara den här tjejen jag pratar om. Alltså, vi har jättemånga, men vi har återkommande frågor om det här. Och det är allt från att man dagligdags i arbetet ska utföra det från kontoret och utföra fysiska kundbesök. Sen är det också så här, vi ska ha en konferens här i Stockholm, alla säljare, kan ni komma ner från olika delar av landet? Så att, och det känner man ju också så här, är det verkligen rätt läge nu? Milt uttryckt. Så att jag skulle säga att det absolut är ett problem på många arbetsplatser och samtidigt är det så här, i det samhälle som vi lever i nu, jag tänker de flesta säljare kan ju jobba hemifrån. Jag har väldigt svårt att se att det finns sådana starka skäl att man liksom ska gå emot rekommendationen, i alla fall i de flesta fall.
Men vad ska man då som säljare svara och liksom till sin chef eller till arbetsgivaren då? Om man trycker på.
Precis. Ja, alltså när det handlar om att du kan jobba hemifrån, du bedömer att du kan jobba hemifrån och det är ytterst, du har inte möjlighet till exempel att ta dig med bil utan du kan inte ta dig säkert till jobbet och ditt jobb bedömer du inte heller säkert. Då måste man säga så här, alltså i grunden är det ju arbetsgivaren som är ansvarig för att arbetsmiljön är bra och säker. Men din arbetsgivare liksom vill nu göra någonting som går stick i stäv med det här. Och det som jag tycker man får göra är att kan man inte göra det här på ett säkert sätt, alltså då får man ju faktiskt säga att nej, jag bedömer inte att jag kan göra det här. Sen är det så att det finns ju en risk här, för det blir ju olovlig frånvaro. Du infinner dig inte på ditt jobb, din arbetsgivare med arbetsledningsrätt säger infinn dig. Och då blir frågan, den här olovliga frånvaron, kan den leda till att du blir uppsagd? Och det, vi har inte prövat det och corona är ju en ny företeelse eller relativt ny. Så att det här har ju inte prövats. Så vi vet inte hur en domstol skulle bemöta det här. Men vi har, och sen är det en enskild dag så du kan man ju lösa det kanske på andra sätt. Men just om det är långsiktigt, det har inte ställts på det sin spets. Men är man inte i en position där man, eller man känner att man tar väldigt många risker, då är det väldigt svårt för oss att säga gå in och jobba. Då kanske det är värt att ta den risken. Men det.
Och jag tänker det säger ju väldigt mycket om arbetsgivaren också. Och om varumärket man representerar. Och då kanske man som säljare ska ta sig en tankeställare. Vill man jobba här?
Ja, det låter ju som ett ohållbart. I alla fall för de här lyssnarna som har hört av sig till oss. Det tycker inte jag låter så bra. Att som säljare inte kunna jobba digitalt. Och inte följa Folkhälsomyndigheten just nu.
Och det känns som att kunderna förväntar ju sig att man ska göra det. Så signalvärdet även till kund är ju inte jätteproffsigt om du åker ut och gör fysiska möten och canvasmöten.
Verkligen. Och så tycker jag att man kan tänka i ganska många lägen att ha med en arbetsgivare som gång efter gång förmedlar någonting som är totalt uppåt väggarna. Alltså en enstaka gång är det en sak, men är det liksom så upprepat, då tycker jag det är ganska väsentligt att ställa sig den frågan. Är det här en arbetsgivare som jag vill jobba hos? Delar vi liksom värdegrund och kommer jag att trivas långsiktigt här? Sen har inte alla möjligheten att ta så vidare, men har man det så tycker jag det är en fråga man ska ställa sig faktiskt lite oftare, tror jag, än vad faktiskt många gör.
Bra tips där, Hanna. Jag har en fråga också kopplat till just det här. Och det är, vad är det största misstaget en arbetsgivare gör när man ska avsluta en säljare?
Alltså det finns väl lite olika misstag kan man säga, men något som gäller generellt vid uppsägningar, det är ju att man ska förhandla en uppsägning med facket om den anställde är med hos oss innan man faktiskt lägger uppsägningen. Och är det lite mindre bolag och så, då upplever jag att man kan glömma bort det där, eller man vet inte att, eller jag tror det är ofta okunskap, men som faktiskt kan generera ett skadestånd, så att det är väldigt bra att ha koll på. Sen är det klart att det finns en del saker kopplat just till säljare vad gäller liksom avslut, och jag skulle säga att en viktig sak blir ju liksom, hur hanterar vi kunder i det här slutskedet? Och vi märker att det kan bli en hel del liksom tvister kring, säljaren själv vill gärna göra ett snyggt avslut, arbetsgivaren vill kapa banden, har det varit bitterhet och liksom bråk, ja, då vill ju säljaren gärna kanske så ett litet ont frö. Och sen dessutom vara väldigt noga med att kommunicera liksom var man ska gå vidare någonstans och så. Så att jag upplever att där kan det ofta bli lite schismer, som jag tror att även här då liksom vara proaktiv och agera på ett sätt som gynnar båda parter och vad man signalerar också utåt.
Det där är ju så här jätteviktigt, tänker jag också, så här offboarding, onboarding, minst lika viktigt att hur man avslutar en medarbetare, inte minst en säljare som skapar ringar på vattnet. Nästa gång träffar du den här utifrån en beställare, det kan vara en leverantör, det är ju alltid väldigt viktigt att behandla människor överlag som du själv vill bli behandlad.
Ja, men exakt.
Men jag tror att många glömmer det, att vara liksom, när man avslutar någon, att just tänka på vad det kan få för konsekvenser.
Ja, för jag tror att vi som säljare kanske också är lite extra skadade av det, för att vi vill ju behandla alla kontakter, oavsett om de köper eller inte, på ett så proffsigt sätt som möjligt. Och då kan det bli så kännbart, tror jag, när man som säljare, ja, men känner kanske en liten bittersmak i munnen när arbetsgivaren kanske inte sköter sina kort helt snyggt.
Precis, och där som liksom den objektiva parten så kan man ju ibland känna så här, släpp det bara. Och det är ganska intressant nu att få ert perspektiv på det. För att, eller det kan man ju tänka sig själv, men jag sitter ju inte i den situationen. För att det blir ju två viljor som strids. Det blir arbetsgivarens rädsla för att det här ska liksom var negativ för arbetsgivaren som man vill kapa. Sen finns det säljarens behov av att så här, men det är mina kunder, jag vill säga hej då. Jag vill skapa ett bra avslut. Jag vill ha möjligheten att säga sista ordet. Och det där är väldigt känsligt. Mm. Och det är där som jag tror att liksom, det är nog svårt att förstå om man inte är, om jag sitter ju inte som säljare och jag vet inte hur det är, och jag vet inte hur det är att jobba med de här långsiktiga relationerna. Så där blir det verkligen slitningspunkt, ska man säga.
Och jag kan förstå det, framförallt om jag skulle gå till en konkurrent som säljare. Men om jag som säljare går och ska fortsätta jobba som säljare med på ett annat bolag, då tänker ju jag att det skulle vara proffsigt att höra av sig till alla sina kundkontakter, hänvisa till den nya kundansvariga eller nya säljaren som tar vid, och sen också berätta då att jag hoppas såklart att vi kan bibehålla vår kontakt och relation framöver i min nya roll, och så kan man säga den eller inte. Men jag har ju tänkt att det är proffsigt att göra på det sättet. Om man inte går till en konkurrerande verksamhet, för då förstår jag att det är extremt känsligt.
Ja, och därför det låter proffsigt. Därför finns det ju ibland konkurrensklausuler. Vad säger du om det, Hanna? Konkurrensklausuler av olika slag?
Det är väldigt vanligt. Jag tror det är ganska vanligt också att man läser igenom dem och sen signerar man ändå check, check, och så går man vidare i livet. Och sen när man väl ska sluta, då tittar man på de där klausulerna och så känner man, just det var de här.
Ja, just det.
Nej, men jag upplever att det är väldigt vanligt. Har ni haft många konkurrensklausuler i era tidigare avtal?
Nej, faktiskt
men
aldrig.
Alltså, jag vet historiskt att det var känsligt om man skulle gå till ett bolag inom samma bransch.
Men det kanske var mer liksom oskriven, tänker jag. Liksom, mer bitter eftersmak så sett. Men inte just att vi har haft, tror jag, konkurrensklausuler. Mm. I alla fall inte någonting vi har liksom pratat vidare om. Men jag vet ju att det finns, och det är många som pratar om det som av våra av våra lyssnare, våra följare också, att de har olika typer av konkurrensklausuler. Så att där är också bra tips, Hanna, att gå vidare, titta på sina avtal från början, var proaktiv innan du liksom står där och ska helt enkelt säga upp dig.
Men för vad gäller då om jag skulle gå till någon av de här bolagen som man inte får gå till, blir arbetsgivaren då, alltså att man blir liksom sitter i karantän, blir arbetsgivaren då, den tidigare arbetsgivaren, skyldig att betala en viss del?
Ja, precis. Det är så, man pratar om kundskyddsklausuler, konkurrensklausuler, värvningsklausuler.
Ja.
Och det är de typerna som finns. Och när du har en konkurrensklausul, det innebär ju då, som du säger, du får inte gå vidare till en konkurrent. Vilket ju försämrar dina möjligheter till dig att liksom skaffa en försörjning inom det område där du är bra.
Mm.
Så att gör det att du inte då kan ta ett nytt jobb, då är det upp till 60% av din tidigare lön då. Om du har svårt att få ett nytt jobb eller kanske måste ta ett jobb som är lägre betalt, så är det den här skyldigheten som arbetsgivaren har då, att det blir som att man betalar för klausulen egentligen. Det ska inte vara gratis, utan för du har en begränsning i vad du får göra. Det som också kan vara ett problem är att man måste titta på längden. Det är absolut bra att titta att jag får en kompensation, men man måste också kolla på längden. Alltså, det ska egentligen inte, ett år är ju liksom max för vad som anses skäligt. Och det finns ju inskrivet i många fall ännu längre. Så att det finns ett antal faktorer. Men jag skulle säga att konkurrensklausulen är den mest ingripande. Så det är den som liksom är viktigast att hålla koll på. Och att faktiskt, även om du skriver under en konkurrensklausul som är lite oskälig. Alltså det är ofta svårt att... Vi har ofta väldigt svårt att säga att vi kan rata den och nej, den är totalt oskälig, du kan bortse från den. Det är ofta svårt att säga. Så då sitter du lite en räsa, så att du behöver ändå beakta den här klausulen och lite grann tänka att den här faktiskt gäller. Så att det är också en anledning att faktiskt kolla med oss innan man skriver på, så att man inte, om man inte vill ha en konkurrensklausul då.
Så bra tips, Hanna. Jag tänkte bara runda av med en fråga när vi är inne på avtal och lön, för lön är ju viktigt, och om jag har förstått det rätt så är det ganska stora skillnader mellan just kvinnor och män inom försäljning och den lön vi får. Inte att vi säljer sämre som kvinna, vill jag då vara väldigt tydlig med. Kan du inte berätta, Hanna, lite mer om det här?
Jo, men alltså just det här, löneskillnader kvinnor och män, det gäller även inom sälj. Alltså vi ser det på vår lönestatistik. Jag tror det är någonting 12% ungefär det ligger på.
Och det är ju större skillnad än generellt för tjänstemän mellan kvinnor och män.
Ja, det, har, ja,
det har jag kollat det upp.
Ja, vad skönt.
Hon har gjort sin research.
Men det där är så himla intressant, för det är ju verkligen, tror jag, där kommer vi återigen in på det här vi pratade om. För när vi tittade på vår statistik också, så såg vi att löneskillnaderna är inte riktigt lika stora, gapet är inte riktigt lika stort när det handlar om fast lön. Så att, och man brukar ju se det att löneskillnaderna ökar i samband med liksom, alltså 30-35, alltså när liksom barnafödande ålder för kvinnor. Och jag kan inte låta bli att liksom fundera kring vad beror det på. Alltså när man har varit föräldraledig, är det att söker man sig till branscher där du inte får lika bra lön, alltså kraven är något mindre, eller branscher där du får lite högre då andel fast lön, så att du slipper ha den här då, vad man kanske upplever som pressen, är liksom de här exakta liksom kraven att du verkligen måste prestera varje dag, varje timme för att få din lön. Om du har med de sakerna att göra, man kanske är borta en längre tid och liksom känner då att när man kommer tillbaka så, men lite grann som du var inne på, att man kanske känner sig lite ur gängorna och att det där jobbet att man måste prestera hela tiden, det blir svårare.
Mm.
Och hur ska man liksom förbättra det, samtidigt som jag tänker också just det här strukturella kravet på, alltså kvinnor förväntas vara hemma mycket mer än män. Vi har ett krav på oss både på jobbet men också att faktiskt vara föräldralediga. Så att det blir liksom dubbla krav man ska försöka leva upp till.
Superbra. Och på så vis så får vi lägre förtjänstmöjlighet, tänkte jag säga, eller liksom lägre kickback på införsålda affärer. Så kvinnor, det här får vi jobba på tillsammans.
Vi håller ihop helt enkelt. Och jag ska också säga det att jag tyckte det var så himla intressanta infallsvinklar som vi har tagit upp här idag. Och vi vill tacka våra lyssnare jättemycket som har kommit in med massa frågor. Ska vi ta tre snabba? Vad vill vi skicka med våra lyssnare idag, Hanna?
Utifrån det vi har pratat om.
Ja.
Jag tänker, det skulle jag säga, alltså våga vara proaktiv. Ta upp saker innan man har varit med om det och liksom känt på smällen. Skulle jag säga också att man förutsätter det bästa, planerar för det värsta. Se till att du har saker på plats, men kolla också upp mer i detalj. Vad har jag som kan, vad är jag rätt till, vad kan gå fel? Så att jag är redo om det skulle vara någonting. Men också så här som vi pratade om, det gäller ju inte heller att alltså man ska ju vara positiv och man behöver inte angripa allt. Sen skulle jag säga att kanske att så här lite grann sälj, det är många möjligheter. Många har hög lön, mycket rörlig lön. Det innebär stora möjligheter, men det innebär stora, det läggs ett ansvar på dig som arbetstagare. Både vad gäller att ha koll på dina rättigheter, men också du har stor frihet. Det är också frihet under ansvar. Du behöver prestera i din frihet. Det kan vara saker att tänka på också.
Superbra och stort tack. Alltså det var så roligt att ha Hanna med idag och vår första gäst.
Jag
tack
så jättemycket. Jag så mycket nytt och jag hoppas att ni lyssnare också har gjort det. Ja, varmt tack Hanna.
Tack så jättemycket stort för att jag fick vara med. Det var jättekul att vara här.
Superkul. Och vi vill också tacka våran sponsor, vår ny sponsor. Superstolta över det. Ramqvist är specialister på arbetsplatser och att skapa en härlig atmosfär. Så stort tack Ramqvist och våra andra två sponsorer som är Säljarnas Riksförbund och Straction och Kent Skog. Tack snälla för att ni har lyssnat idag. Fortsätt följa oss på Instagram, LinkedIn och podden. Och jag kan säga så här, ge gärna ett omdöme. Det uppskattar vi jättemycket. Tack snälla ni.
Ha en fantastisk dag.
Tack, hej!
Tack, hej!